Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Det är augusti 2016 och nästan på dagen ett år sedan Johanna Möllers man, Aki Pasila, hittats död i vattnet vid Granliden.
Jag tänkte det var nog ingen vanlig drunkning.
Till följd av den så kallade sexskandalen håller Pangelius familjehems vård på att gå under. Och delägaren Jeanette har insett att Johanna inte är någon person hon vill samarbeta med.
I samband med det så gick jag in och läste tidningarna och såg att de här pojkarna hade blivit misshandlade.
Blir du rädd då?
Johannas pengar är nästan slut och den här gången finns ingen hjälp att hämta från föräldrarna.
Hon skulle bli utslängd från lägenheten. Granliden skulle säljas. Hon fick inga försäkringspengar.
Hon hade inga pengar.
Det här är en mörk historia om Arboga kvinnan med mig, Carl Fridsjö. Del 3. Håll käften och kör bara. Ute vid sommarstugan i Granliden ska en drönare fånga fastigheten från luften. Det röda trähuset, gräsmattorna, den lilla sandstranden och bryggan som leder ut i Hjälmaren. Johannas föräldrar har gjort fint inför en mäklarfotografering. Det är ett tag nu som gått med tankar på att sälja och efter att ha prövat på om en husbil kan vara ett bra semesteralternativ har de till slut bestämt sig.
Våren kom 2016 och vi började åka med husbilen. Då tyckte vi att vi hade känt oss för tillräckligt och vi tyckte att det var ett bra passande. För att vi orkade liksom inte med det här stora sommarstället. Det var mycket gräs och grusgångar och stränder och ja, underhåll i stort sett. Göran hade inget intresse överhuvudtaget att hålla på utomhus. Så att husbilen passade oss perfekt.
Johanna är inte förtjust i föräldrarnas planer på att sälja sommarhuset. Hon vill gärna behålla det inom familjen.
Jag tyckte det var lite tråkigt eftersom det var en samlingspunkt för oss alla. Jag sa ett tillfälle att jag kanske kunde köpa det för att vi kunde behålla liksom gemenskapen.
Men vi orkar ju inte med det där, sa vi, så vi ska nog sälja det. Och då sa hon att ni kanske kan vänta till slutet på året när jag får min den här aktiekapitalsutdelning eller vad det kallas. Då sa jag åt henne, du förstår att det här kan vi ju inte låta dig köpa till en billig peng. Vi har ju två barn, så det blir ju marknadspris. Så det kanske blir 5 miljoner. Ja, men det var hon införstådd med. Men vi diskuterade det där Göran och jag och sen, nej, vi kör nu.
När föräldrarna beslutat sig för att sälja Granliden började de också göra andra planer för framtiden.
Vi hade ju pratat om att vi skulle skriva ett testamente på våren. Och det skulle vi göra efter semestern då. För att nu tyckte Göran, det var han som sa, nu har hon fått tillräckligt. Så nu ska vi skriva ett testamente här så att det blir ordning på de här papperna. Ja, det tyckte vi av med då.
eftersom Johanna de senaste åren fått mycket pengar. Summor som mamman noga antecknat vill föräldrarna se till att arvet efter dem kommer fördelas rättvist mellan systrarna. Den ekonomiska hjälp som Johanna fått var enligt mamman helt enkelt ett förskott på arvet.
Hur skulle det skrivas i förhållande till Johanna? Skulle hon påverkas av?
Ja, hon skulle inte ha mycket. Hon hade fått tillräckligt, tyckte Göran.
Var det här någonting som ni sa till henne?
Det vet jag inte om man sa.
Men du har inte sagt någonting, eller du har inte pratat med Johanna om det?
Nej, jag tror inte det. Det vet jag inte säkert. Det blev väl en sån besvikelse för honom, det här med lägenheten. Och att hon skulle köpa lägenheten när hon fick pengarna från gatan. Och ingenting stämde vad hon sa.
I samband med diskussionerna om testamente och arv kommer föräldrarna oundvikligen in på vad de vill ska hända med dem efter deras död.
Det var lite lustigt det där, för att det var precis som att han hade någon föraning om att vårt liv skulle förändras på något sätt. För vi diskuterade också det här med när vi dog, hur vi ville ha vårt, hur det skulle bli. Mm. Och jag presenterar mitt förslag hur jag vill ha det, och jag har ju aldrig velat ha haft någon gravplats eller något, och han vill ha precis samma som mig.
Föräldrarnas död blir ett diskussionsämne även hemma hos Johanna under sommaren. Mohammad beskriver hur Johanna börjar svartmåla sin mamma och pappa inför honom. Hon förklarar att de inte är några bra människor, att hon hatar dem. När Johanna säger att hon vill att pappans huvud inte ska sitta kvar på kroppen, reagerar Mohammad.
Och då sa jag åt henne, alltså, jag tror inte att de mår riktigt bra. Det är bäst att du tar dig till en läkare, besöker en läkare. Men hon sa nej, men alltså jag är redan bestämt alltså vad jag kommer att göra. Och då bad hon mig att utföra den här handlingen. Alltså, vill du verkligen leva på det här viset, då är det bäst att vi tar avstånd från varann. Alltså, jag kan inte bara gå rakt ut på gatan och döda dina föräldrar hur som helst. Då sa hon nej, men jag kommer att planera det.
På Granliden pågår förberedelserna inför husvisningen för fullt. Från den lilla skogsvägen som leder fram till huset kommer Johanna i bil tillsammans med Mohammad och två andra.
Och det var första gången jag befann mig i Granliden. I början gick jag runt huset lite grann. Det var en vacker plats.
Vi har ju också pratat om att du var ut på Granliden den 2 augusti för att hämta lite möbler.
Mycket möbler.
Mm. Varför gjorde du det?
För att de skulle städa till visningen.
Mm. Och hur hade du fått veta det?
Genom mina föräldrar.
Vem?
Mamma och pappa.
Ja, men hade du pratat med båda om det eller med en av dem?
Med båda.
Mm. Var det bestämt att du skulle komma ut just den andra?
Ja.
Johannas föräldrar är inte där när de kommer ut till Granliden. Dagen efter ska en container levereras till sommarhuset, och föräldrarna har bett Johanna ta med sig de saker hon vill spara. Resten kommer att slängas. Under några timmar fyller de flyttbilen med Johannas saker och är vid något tillfälle även inne i huset. Precis när Johanna, Mohammad och de andra börjar göra sig redo för att åka kommer mamman och Göran hem. Medan de andra åker iväg med flyttbilen stannar Johanna kvar en stund. När mamman i efterhand ser tillbaka på den här dagen reagerar hon på något som Johanna säger. Något som i en vanlig mamma-dotter-relation inte är särskilt anmärkningsvärt. Men när det gäller Johanna framstår det i efterhand som en iskall beräkning.
Hon frågade hela tiden när vi skulle ha visning på huset. Och då sa vi, vet inte riktigt, det blir nog nästa vecka, sa vi. Jaha, det var bra med det. Sen sa hon så här innan hon åkte, jag kommer hit med barnen imorgon. Det var roligt, sa jag. Men det kunde hon ju inte göra, för att det hände ju saker på natten. Men då kom jag på sen, det var ju en fortsatt grej. Hon skulle komma till Granliden och hitta oss. Då var hon ett offer. Då var det henne det var synd om, att hon kom och såg oss dödade.
På kvällen den 3 augusti befinner sig Johanna Möller hemma i sin lägenhet, ensam med tvillingarna. Mohammad är ute och träffar några kompisar, och hennes son har gått till sina kusiner för att leka. Efter att ha bokat tågbiljetter till Göteborg för nästkommande dag hör Johanna av sig till Mohammad.
Det var runt 7-tiden att Johanna smsade mig och bad mig att åka hem. Då sa att jag befinner mig i närheten av bostaden, jag kommer hem snart.
Mohammad har under dagen rökt både hasch och heroin, och när han kommer hem till Johanna ser han ingen anledning att inte fortsätta.
När jag väl hemma gick på toa, jag hade ju lite kokain med mig, och då tänkte jag, eftersom jag ska inte göra något särskilt ikväll och kommer vara hemma, då kan jag använda det.
Johanna ber även sin son komma hem, trots att han bara hunnit vara hos kusinerna en kort stund. Johanna behöver sonens hjälp att passa småbarnen, eftersom hon och Mohammad måste åka iväg. Vi hör Johannas syster, Charlotte.
Och när han kommer då, 7:30 ungefär någonstans där, så frågade min äldsta pojke hur länge han skulle kunna få vara kvar då. För hur långt de skulle kunna åka och sådär. Ja, till 9 ungefär skulle jag komma hem klockan 9. Men sen så får ju nästan direkt runt 8-tiden ett sms av sin mamma. Och i det står att du måste komma hem nu på en gång, för jag ska skjutsa Mohammed till Katrineholm. Och vi tyckte synd om, vi tänkte han har ju nyss kommit hit och det var sommar och det var fint väder och de hade roligt. Och vi tänkte, ska han upp och passa tvillingarna nu? Slita honom från den här gemenskapen. Så jag tyckte så jäkla synd om han. Så in i den där lägenheten och passa tvillingarna. Han var ju bara 12 år.
När Johanna ordnat med barnpassning så lämnar hon och Mohammad lägenheten i Johannas bil. Det är i alla fall Mohammads version. Johanna däremot kommer hela tiden neka till att hon följer med Mohammad ut den här kvällen. Klockan hinner bli för mycket och hon orkar inte åka till Katrineholm som planerat.
Från början hade vi bestämt att jag skulle skjutsa Mohammad till Katrineholm. Så jag hade sagt till om han kunde passa barnen när jag gjorde det. Så de slapp följa med. Men sen kom inte Mohammed hem förrän klockan 7, och då tyckte jag det var för sent att åka till Katrineholm fram och tillbaka.
De enda som vet om och när Johanna lämnar lägenheten den kvällen, förutom Johanna själv, är Mohammed och hennes minderårige son. Och sonen ska senare försättas i en svår situation när han i polisförhör tvingas vittna mot sin egen mamma. Mohammeds minnesbilder är tydliga. Han beskriver hur han och Johanna tillsammans lämnar lägenheten strax efter att sonen kommit hem.
10 minuter efter att var hemma gick vi hemifrån. Åkte i hennes bil mot företaget. Bytte bil där.
De ska inte åka länge i Johannas bil. Innan de lämnar Eskilstuna stannar de till vid Pangelius kontor och byter till en av företagets tjänstebilar, en rostbrun Volkswagen Touran, för att sedan fortsätta bilturen.
Körde mot Katrineholm på motorvägen mellan Eskilstuna och Arboga. Frågar Johanna igen och upprepar det hon sa förut, att ifall du kan döda mina föräldrar i natt. Då blev jag arg på henne och sa, har du börjat igen snacka skit, eller? Då ställde hon frågan ifall kommer du utföra det eller inte. Då blev jag arg och sa, men du kör ju redan ditåt. Varför ställer du frågan åt mig då? Frågan till mig då. Hon körde mot Granliden.
Ute i sommarstugan vid Granliden sitter föräldrarna framför tvn, och kvällen börjar lida mot sitt slut.
Satt där och såg på tv, och jag satt och drack lite vin, och han drack väl öl till maten och sen tog han en whisky.
Föräldrarna har sina rutiner och den här kvällen är inget undantag. Efter att ha avslutat middagen sitter de tillsammans och tittar på tv, och vid 9:30 börjar mamman, som är kvällstrött, att lockas av sängen.
Sen blev klockan sovdags för mig. Då gick jag upp och det som jag brukar göra, går in på toaletten och gör kvällsordningar och tar av mig kläderna. Och jag sover alltid naken, så att jag gick och la mig. Jag drog ner rullgardin och kröp ner och la mig på min vänstra sida som jag alltid gör.
Medan mamman gör sig redo att somna sitter Göran kvar i vardagsrummet. Han brukar dröja sig kvar framför tvn och titta på de sena nyheterna innan han går upp till frun och lägger sig, han också.
Jag brukar somna ganska omgående, för jag är ganska kvällstrött, och det gjorde jag säkert den här gången också. För jag hörde aldrig när Göran kom upp.
Strax innan klockan 10 på kvällen är en av föräldrarnas grannar på väg upp från sjön. Det har varit en fin kväll, helt vindstilla. Hon har fiskat i flera timmar. Nu har det börjat skymma. Hon går den lilla stigen upp mot huset när hon ser en rostbrun bil långsamt rulla fram på vägen mot Granliden. Hon reagerar på detta. Husen ligger avsides och det är inte så vanligt med bilar den här tiden på dygnet. Men framförallt lägger hon märke till de två personerna som sitter i bilens framsäte. De tittar sig inte omkring. När grannen kommit fram till sitt hus har bilen försvunnit bakom en skogsdunge.
Det går grann, tänker du sig det?
Närheten av Granliden. Hon började köra sakta. Körde ungefär 100 meter förbi den där vägen som går mot
Granliden.
Och stannade där. Frågade en gång till, är du säker på att du vill göra så? Och då sa jag, men jag vill egentligen inte göra det, men det är du som har tagit hit mig. Ifall jag ber dig att åka tillbaka, kommer du göra det? Då sa hon nej. Det är bra ifall du testar en gång och tar reda på ifall du kan utföra det eller inte.
Mohammad berättar hur Johanna, medan hon förklarar var föräldrarnas sovrum ligger, tar fram en plastpåse med en tröja och ett par handskar som hon ber honom ta på sig. Sen räcker hon över en kniv och säger åt honom att kontrollera att lamporna på nedervåningen är släckta innan han går in.
Jag gick av bilen utan att säga ett enda ord. Gick mot huset, tittade runt huset lite grann.
Mohammad går de 100 meterna fram till gårdsplanen. Men vid flyttcontainern stannar han upp. Han tittar mot huset, ser att lamporna är släckta. Och under några minuter står han sen bara där, röker en cigarett och försöker få ordning på sina tankar.
Jag var tveksam och var tveksam mellan de här två besluten. Ifall jag ska gå eller inte gå. Jag var arg. Det var något inom mig, alltså i huvudet, som sa åt mig, alltså ifall du utför det här, då kommer du att slippa Johanna alltså. Och det hon säger. Hon kommer inte be dig om något mer.
Mohammad fimpar cigaretten och börjar gå mot huset. Ytterdörren är olåst. Han går in och tar sig upp för trappan till föräldrarnas sovrum, precis som Johanna beskrivit för honom. Utanför sovrumsdörren blir han sen stående en lång stund och lyssnar. Han kan inte förmå sig själv att gå in.
Jag var ju rädd, jag kunde inte få...
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Med att komma in i, alltså, sovrummet. Vi vill återvända och gå ner, men det lät från rummet.
Då jag
ska vänta tills de har somnat och då kan jag gå ner tills, alltså ta mig ut från huset och gå till Johanna och berätta för henne att ja, men jag kan inte utföra det här. Men efter halvtimme gick jag plötsligt in i rummet.
Johannas mamma vaknar med ett ryck.
Och sen vaknar jag utav att det var någon som armbågade mig så här. Trodde jag. Jag är ganska snarkig, så jag trodde att Göran skulle väcka mig och säga att nu får du vända på dig eller ja, sluta med det där. Eller... Så jag får ju upp då och ställde mig på knä. Och då ser jag någon sitta gränsle vid Göran, för då ligger han inte som man ligger i en säng, utan han ligger längs med huvudgaveln, med huvud mot min huvudkudde. Och där sitter det någon gränsle över honom, ser jag. Och jag säger till honom innan, så fort jag reser på mig, så frågar Göran, vad gör du för någonting? Och han svarar inte. Och sen fortsätter det, och någon som är på mig hela tiden, och jag håller upp armarna för huvudet. Och det slutade inte. Jag tänker, nu har han blivit tokig i huvudet, så vad håller han på med? Och sen är det väl någonting som händer med mig som gör att jag svimmar av.
Medan Johannas mamma ligger avsvimmad i sängen springer Mohammad ut ur huset tillbaka mot bilen. Han beskriver hur han hittar Johanna halvsovande i förarsätet.
När jag är väl framme och sätter jag mig i bilen, då frågar jag Johanna vad har hänt, vad som har hänt. Hela kroppen var alltså blodig. Då sa jag, men du kan ju titta själv och då får du veta vad som har hänt. Då frågade hon alltså ifall de har dött. Då sa jag åt henne bara, håll käften och kör bara.
De åker mot Eskilstuna och Mohammad börjar ta av sig sina blodiga kläder i bilen. De stannar till vid en bro och kastar kniven i vattnet innan de fortsätter mot Pangelius kontor för att byta tillbaka till Johannas bil.
När jag gick in i kontoret för att lämna ifrån mig bilnycklarna, satt jag där 20 minuter, halvtimme och tänkte på vad som har hänt egentligen. Sen gick jag ut från kontoret, letade efter Johanna, märkte att hon är inte kvar.
I sovrummet på Granliden har mamman återfått medvetande. Hon vet inte hur länge hon varit borta eller vad det är hon blivit utsatt för.
Då vaknar jag och sen jag ser nästan ingenting, för att jag har ju någon, det är någon skada inne på den här ögonbotten. Det är någon som har, de högg mig nästan så att jag missar synen. Och det rinner blod överallt och jag trevar efter Göran, för jag ser inte så bra. Och jag känner honom där, men sen reagerar jag väl inte mer på det. Och sen blir jag så fruktansvärt trött, så jag lägger mig ner. Och det är så skönt. Det är så varmt och blött. Och det visste jag väl inte då vad det var för någonting som var varmt och blött. Men sen dånar jag väl av igen och sen vaknar jag och tänker att nej, här kan jag inte ligga.
Mamman beskriver hur hon samlar kraft och lyckas ta sig ut till badrummet. En av hennes tänder har lossnat. Den ligger lös i munnen. Hon tar ut den och lägger den på handfatet. När hon sen ser sin egen spegelbild förstår hon inte vem det är. Hon känner inte igen sig själv.
Så går jag ner till vardagsrummet och sätter mig där och jag tänker väl att jag ringer till hon kanske kan hjälpa mig. Men precis när jag slog hennes nummer och tänkte, nej, vad kan hon göra? Hon kan ju inte göra något det här. Och sen ringer jag tydligen till Göran också, men det har jag ingen minne av. Och sen tänker jag, nu måste jag ha hjälp. Så nu ringer jag 112 och har sån fantastisk tur så att de svarar direkt.
Så, vad polisen här.
Jag håller på död.
Vad är det som har hänt för något?
Det vet jag inte. Jag är helt blodig.
Ja.
Och jag har sår överallt.
Okej.
Okay. Jag tror att min man är död i sängen. Jag tror att det är någon som har varit inne här och
skadat
oss. Ja, det är bråttom. Jag har stora medvetandet.
Du måste berätta för mig vad det som har hänt.
Det vet jag inte. Jag vaknade av att jag är helt blodig.
Ja.
Jag har stora sår mot långa bömrör.
Ja.
Okej. Nu börjar vi rösta om det. Jag förlorar stort medvetandet.
Och du var där tillsammans med din man, vad jag förstod.
Ja, jag är här.
Ja.
Och han ligger i sängen. Jag vet inte om han lever.
Okej. Har du försökt att ruska om honom?
Nej, jag klarar knappt av att leva.
Hur har du fått dem här?
Nödsamtalet ska vara i hela 45 minuter. Mamman beskriver det som de tjatigaste minuterna i sitt liv. Granliden ligger avlägset till. Hon tvingas förklara vägen om och om igen. Ingen kommer. Hon börjar bli allt mer desperat.
Ja. Okay. Jag vill inte bli mycket om det. Ni måste komma nu.
Du menar att du har fått...
Så jag förstod inte varför de inte kom någon gång. Och jag tänkte jag måste kanske göra någonting. Jag kanske ska gå ut i kök och hämta en handduk. Jag kände ju att det var stora hålor i ansiktet och tungan var ju trasig och det rann blod på armarna och över hela mig. Och jag satt där i fårskönsfåtöljen och tänkte att min fina fåtölj, nu blir den helt förstörd. Och det plaskade med blod. Jag kommer ihåg jag satt och skvätte så här med, och det bara rann blod. Och jag skulle ta en handduk, tänkte jag, men jag orkar inte. Så jag stoppar in fingrarna här i det här håret som skulle ha varit mitt dödliga hår. Där, när det nästan var vid hjärtat. Men de missade det där. Så jag kunde ta mig ner, eller jag kunde fixa alltihopa det här. Och sen kom de ju till sist då.
Till slut anländer polisen Fredrik och hans kollega Erik till sommarstugan. Det är mörkt, men i vardagsrummet lyser det. Fredrik tar sig fram till ett av fönstren och tittar in.
Jag ser ingenting spontant när jag kikar in. Men sen tycker jag mig höra en röst inifrån det rummet som jag kikar in i. Och då flyttar jag mig så jag kan titta in i hörnen från fönstret sett. Och det är då jag ser den fruktansvärda synen av en kvinna som är blodig från håret är blodigt och tårna är blodig. Sitter ju helt naken i en fåtölj. Pratar mobiltelefon. Och är 100% nedblodad.
Kvinnan är allvarligt skadad, men hon lever. Det står snabbt klart att hon måste ha blivit överfallen, så poliserna beslutar att först säkra upp huset. De arbetar sig successivt genom rummen och kommer till en kattvind på övervåningen.
Kattvinden är tom och sen kommer vi in i sovrummet. Där ligger en man över sängen med bena hängandes utanför. Och han är också helt blodig och helt livlös. Visuellt kan man säga att han var död. Man har sett många lik efter 11 år, det känns som jag hört. Så att vi fortsätter ändå söka av det här rummet.
De kan nästan direkt konstatera att Göran är avliden.
Och då inser jag att vi kan inte göra så mycket mer här. Det är bäst vi backar ner nu bara. Här har vi en brottsplats nu. Det är så vi tänker.
Kort därefter tillkallar kollegan Erik ambulansen. Ambulanspersonalen som har stått och väntat vid en så kallad brytpunkt, redo att springa in så fort huset är säkrat, kan nu ta sig fram till den blodiga kvinnan. Karin, en av ambulanssjukvårdarna.
Hon sitter mest bara tyst och lugn är hon. Och vi undersöker henne då.
Johannas mammas kropp är full av sår i varierande storlek. De flesta har vid det här laget slutat blöda. Men från ett sår i bröstet, som verkar mer kritiskt, sipprar blodet fortfarande.
Där blödde det mest. Så det fick man ju sitta och trycka på liksom.
Gjorde du det eller hon det eller?
Hon satt och gjorde det då.
Själv alltså på?
Ja, jag tror hon satt och höll sig för såret.
Mm.
Och sen så plockade vi fram grejer och lägger om då. För det är ju inte enda såret hon har.
Nej.
Men det var det som blödde mest.
Okej. Okay.
Mm.
En bår körs fram till huset och mamman är tillräckligt stabil för att ta sig ut till den.
Och när hon sitter på båren då frågar hon, är han död? Är min man död? Ja, tyvärr, det är han, svarar jag. Hon säger inget mer efter det. Alldeles lugn och tyst så.
Ambulansen åker på den slingriga vägen mot Arboga. Johannas mammas kropp har tagit emot ett 20-tal knivhugg. Alla riktade mot ansikte och överkropp. Och hon har förlorat mycket blod. När hon får frågor om vad som kan ha hänt, tänker hon direkt på sin dotter.
Och sen när vi åkte så frågade jag, vet du någon som vill dig illa? Om det är någon som ni är osams med eller... Sen sa hon det, nej. Ja, jag har ju en fnurra på tråden med min dotter. Jag gillar inte det hon gör. Hon driver ett asylboende och jag tror att det kan vara någon av dem, sa hon.
Strax efter att hon kommit till sjukhuset anhålls Johannas mamma, misstänkt för mord på sin make som dött bredvid henne i sängen till följd av förblödning efter att ha blivit knivhuggen 24 gånger. Efter att ha blivit lämnad av Johanna vid Pangelis kontor börjar Mohammad röra sig hem mot lägenheten. Innan han tar sig dit ska han klockan 00.10 fångas på en övervakningskamera när han med Johannas kontokort tar ut pengar från en bankomat i närheten. Bilden kan ni se på vår Instagram eller Facebook-sida. Några timmar senare knackar polisen på dörren och lämnar dödsbeskedet till Johanna. Enligt Johanna är det då hon för första gången, chockad, får höra vad som hänt. Mohammad ligger fortfarande och sover när polisen är inne i lägenheten. Men när han vaknar ska chocken bli ännu större.
När Mohammed sen vaknar vid 9:30, då frågar jag Mohammed vad det är för fläckar på hans skor. Då säger han att det är blod. Att jag döda morfar. Och jag vill inte tro att det är han som har gjort det. Det gick inte in i mitt huvud. Jag började skratta. Jag trodde inte på honom. Jag slog honom. Jag örfilade honom. Jag frågade varför.
Enligt Mohammad är det något helt annat som Johanna reagerar på då när han vaknar morgonen efter mordet. Det är faktum att hon bara fick ett dödsbesked.
Så sa jag att det är Johanna om allvarligt.
På morgonen vid 10-tiden, Johanna kom in, väckte mig och sa att polisen har varit här tidigt på morgonen. Har informerat mig om att min pappa har blivit mördad. Min mamma ligger på sjukhus. Men igår kväll sa du att jag tror att alla är döda. Men alltså just då alltså fattade jag inte vad hon säger. Alltså jag förstod inte vad hon säger. Jag var fortfarande i chocktillstånd.
Senare samma dag förhörs Johanna för första gången av polisen.
Jag sa att jag hörst polisen om att hon är.
Runt 8-tiden kom polisen hem. Jag satt i tvillingarnas rum och alltså hade uppsikt. Polisen frågade Johanna, ställde frågor till Johanna. Johanna alltså var i, alltså grät.
Medan Mohammad sitter i sovrummet och lyssnar berättar Johanna för polisen att hon var hemma hela gårdagskvällen, men att Mohammad däremot lämnade lägenheten. Först berättar Johanna att klockan var 8 när han gick hemifrån, men ändrar sig sen och säger att det nog var först klockan 11.
Efter att polisen gick, då vände Johanna sig mot mig och sa, alltså, är jag alltså en bra skådespelerska så spelar jag bra. Och torkade av tårarna och skrattar.
Det ska inte dröja länge innan polisens blickar börjar rikta sig mot Johanna och Mohammad. Och medan polisen fortsätter sin utredning ska Johanna börja vidta åtgärder för att komma undan. Hon ska dock få svårare att hålla saker hemligt när polisen beslutar att avlyssna henne. Du har lyssnat på den tredje delen av En mörk historia om Arboga kvinnan. I nästa avsnitt.
Om det var jag som låg bakom min pappas död, då skulle jag stå rakryggad här och säga det.
Och du har inte sagt till Mohammad att han ska bränna upp Toranen?
Jag ville verkligen inte hamna i fängelse.
Jag har aldrig hela mitt liv bett någon hålla käften. Jag har aldrig använt ord som sippa eller värsta.
Oh my god. Värsta kriminella.
En mörk historia är producerat av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera i din podcast-app eller följ oss i sociala medier. Musiken kommer från Epidemic Sound med undantag för vissa pianostycken som är komponerade av Ola Claesson och den inledande temamusiken som är skriven av Elliot Elliot. Mer av deras musik finns på Spotify. Tack för att du lyssnat.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. Ett borr- och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.